Idag så har jag faktiskt tänkt att vi ska lite titta på Paulus och församlingen i Filippi just där som han skrev de här gläder alltid i Herren. Paulus och församlingen i Filippi, det tycker jag är värt ett studium här en stund. Ni vet ju att Paulus han åkte på olika resor. Tre stycken är dokumenterade, han kanske gjorde flera. Och här har de då rekonstruerat på den här kartbilden hans resor runt Medelhavet och ska vi säga framförallt där då upp mot det som nu är Turkiet och mot Grekland. Och sen hamnar han ju allra sist då till Rom. Och Filippi, den är allra högst upp där i norr, ni ser där i den här makedoniska viken eller Egeiska viken heter eller havet heter kanske. Men längst upp där så finns det då lite olika städer, där är också Thessalonike. Men Filippi är där i den där översta kröken. Och det var faktiskt den första staden, första platsen dit Paulus reste som var på Europas sida. Och det var där i Filippi så de första europeerna blev frälsta. Så vitt vi vet, som det beskrivs i apostelgärningarna. Så den berör oss som också är här i Europa. Att det här börjar den kristna kyrkan få fotfäste, börja växa och börja sprida sig. Och så småningom kom den också hit upp till Norden. Eller hur? Budskapet om Jesus. Och Paulus han kom dit, då har man räknat ut att han kom dit cirka år 50. Han hade ju själv mött Herren Jesus på vägen till Damaskus. Han hade varit i Arabien och han hade träffat apostlarna. Men sen blev han ju också avskild tillsammans med Barnabas när han skulle resa ut. Och så började hans livsverk som egentligen blev det här. Att han reste från plats till plats, började undervisa om Jesus. Och människor kom till tro. Och församlingarna grundades på plats efter plats efter plats. Och han återkom till dem och han skrev brev till dem. Ni vet ju det här. Och det är bara intressant att se då att här på den andra resan så fanns Silas och Timoteus och Lukas. Lukas nämns inte direkt, men Lukas, han som skriver apostelgärningarna som vi vet är Lukas. Han skriver en del av apostelgärningarna så här att de gjorde det och det gjorde det. Men sen där mitt i allt så kommer han och skriver, sen får vi till Filippi och så här. På den här resan var han åtminstone med själv. Timoteus är ju en känd figur, en ung man som bodde i Lystra. Som hade kommit till tron och han var riktigt ung. Och tillsammans i hans familj så var det många troende. Hans mor och hans mormor, beskriver ju Paulus, också hade börjat tro på Jesus och följa Jesus. Och han följde med Paulus och skulle följa med på många resor och bli så att säga en medarbetare till Paulus som skickades hit och dit. Vi ska se det lite senare här. Och Silas kommer vi ihåg från det som hände när de kom första gången till Filippi, nämligen först kom de till ett böneställe vid en flod där de träffar några kvinnor som brukar samlas och be. Och där träffade de Lydia och hon kom till tro och så blev hon döpt tillsammans med hela sin familj. Sen blev det bråk i stan och så blev Paulus och Silas fängslade och satt i fängelse över natten och det hände dramatiska saker och till sist så insåg ju fångvaktaren att det här var ingen vanlig fånge. Det här, han har ett budskap som jag måste ta ställning till. Och sen han hörde om Jesus, om frälsningen, så kom han till tro på Jesus och han ville bli döpt på stubinen. Nattligt bönemöte och frälsningsmöte och dopmöte. Tycker det är ganska frejdigt av Paulus och Silas. Och hela hans familj kom med också där. Det var här som den första församlingen i Europa startade, i Filippi. Och den samlades där i Lydias hem och hus. Hon måste ha varit en företagsam dam. För det första så var hon redan gudfruktig, hon var och samlade andra och bad. Hon hade sin familj med sig på vägen, så när hon blev frälst så ville hela familjen bli frälst. Och sen när liksom, det var inte var färdigt med det här, utan nu ska vi samlas och be, nu ska vi liksom sprida det här vidare. Så då säger hon, kom hem till oss, jag har ett stort hus kanske, hon hade. Tillräckligt i alla fall för att församlingen skulle kunna samlas där. Och det står ju också i Filipperbrevet om när Paulus skriver, så skriver han till en församling som faktiskt hade en ganska bra organisation då redan. För han skriver så här i vers, kapitel 1 och vers 1. Han skriver då till, det är från Paulus och Timoteus som skriver, till alla de heliga i Kristus Jesus som bor i Filippi tillsammans med församlingsledarna och församlingstjänarna. Så det var liksom en församling ordnad, hade liksom struktur och ledare och tjänare och arbetare. Och så började han tacka Gud för församlingen. Och hela det här brevet är ju fullt av glädje och tacksägelse. Och på något vis får man känslan av att det här är Paulus favoritförsamling, kanske. Jag vet inte. Han har inte så starka förmaningar till den här församlingen som han hade till en del andra församlingar, till exempel Galaterna och så här, som fick lite runt öronen eller som behövde undervisning om olika saker som var främmande för sanningen och kärleken och den kristna tron. Ni vet, Korintherbrevet är fullt av instruktioner att så här ska ni inte leva, utan ni ska leva så här. Men Filipperbrevet är fullt av tacksägelse och liksom på något vis en sån här glädje över att de finns och att de fortsätter att jobba för att de stöder arbete för evangeliet redan från första början. Och i brevet så finns det sedan liksom beskrivningar av hur de hade skickat pengar åt Paulus, de hade skickat Epafroditus eller vad han hette för att hämta de här pengarna åt Paulus. Så Paulus skulle kunna göra sitt arbete på andra platser. Så den här församlingen var engagerad i församlingsplantering genom Paulus på andra platser. Och de var liksom, de var inte bara lokala utan de var också redan lite globala i sitt tänkande. Så församlingen i Filippi kan vi lära oss mycket av. Och helt kort bara några saker om vad det står i det här. Och det börjar ju då med att från i första kapitlet där Paulus liksom uppmuntrar dem och liksom sporrar dem att fortsätta att leva för Kristus. Det är det viktigaste de ska syssla med. Leva för Jesus och för hans evangelium. Det handlar inte bara om att jag individuellt ska tro på Jesus och liksom få välsignelse och hjälp och komma till himlen. Utan det handlar också om att jag är kallad som en del av församlingen att vara med och sprida evangeliet till hela världen. Men först och främst där lokalt, men sedan också i grannskapet och i landet och i regionen och runt Medelhavet, som det var för dem här då. Och det var det han ville fortsätta säga, bara att det här är bra att ni har varit med från början, fortsätt med det här. Och det är något vi kan ta till oss senast, det där. I kapitel 2 så uppmuntrar han dem och uppmanar dem att ha Kristi sinnelag. Att ha ett tankar som Jesus, ha känslor som Jesus. Försöka se på människor som Jesus ser på människor. Och inte låta sig liksom smittas av världens själviskhet och hårdhet och kortsiktighet. Utan du har fått Jesu närvaro i ditt liv. Du har fått undervisning. Du har blivit påminn om allt vad Jesus har lärt. Låt det förändra ditt tänkesätt. Låt det liksom påverka dig, förvandla dig. Och den här kallelsen, den här uppmaningen tycker jag är väldigt viktig för oss idag. Att vi inte ska nöja oss med att vara som alla andra. Eller gå med i samma jargong i tänkesätt och beteende som hela omgivningen gör. Och sucka och stöna överallt och vara besvikna och arga och bittra. Och jag vet inte vad som vi hittar i våra samhällen idag. Rädda, hatiska uttryck som kommer fram på olika möjliga vis. Det ska vi inte gå med i, utan vi är kallade att ha Kristi sinnelag. Om ni nu har tröst hos Kristus, uppmuntran av hans kärlek och gemenskap i anden, om medkänsla och barmhärtighet betyder något, gör då min glädje fullkomlig genom att ha samma sinnelag och samma kärlek och genom att vara ett i själ och sinne. Var inte självupptagna och stolta, var istället ödmjuka och sätt andra högre än er själva. Se inte på ert eget bästa utan tänk på andras. Var så till sinne som Kristus Jesus var, skriver han där i början av andra kapitlet. Och i kapitel 3 där påminner han dem om en av de viktigaste upptäckterna eller sanningarna som Jesus undervisar om, som Paulus undervisar om, förstås också på andra ställen, och som den kristna kyrkan återupptäckte på något sätt med reformationen. Att det är genom tron på Jesus som vi blir rättfärdiga. För också på Paulus tid, på den här tiden när de startade församlingen i Filippi, så fanns det ju de som säger, ja men du måste göra det här först, och så ska du göra så här, och så ska du göra så här, och så ska du helst omskära dig, och så ska du bete dig som en jude, och så ska du göra allt det här som tillfaller, tillhör rättfärdigheten. Och sen kanske Gud eventuellt är nådig mot dig. Men det är ju det som evangeliet är, liksom befriar oss ifrån, att nåden möter dig först. Nåden är det första du får uppleva hos Jesus. Och det är nåden han erbjuder åt dig. Och så säger Paulus, sen kommer nåden att fostra oss till att avsäga oss allt det onda. Eller hur? Så det går precis tvärtom. Och ändå så halkar människor och kyrkan också genom vissa tider i historien in i det här att det blir en prestation och en egen kraft som man försöker bli god. Men det är nåden som ska göra oss goda inifrån. Sedan följer också ett rättfärdigt liv. Paulus han talar om hur han hade levt förut, hur han hade varit farisé och på allt sätt försökt vara rättfärdig i enlighet med den lag och tradition som fanns inom det fariseiska gruppen så att säga. Och det som man då uppfattar som var det rätta och riktiga. Han gjorde allt han kunde för att vara där. Och nu säger han att allt det där som var en vinst för mig i kapitel 3, vers 7 framåt. Men allt det där som var en vinst för mig räknar jag nu som förlust för Kristi skull. Ja, jag räknar allt som förlust därför att jag har funnit det som är långt mer värt, kunskapen om Kristus, Jesus, min Herre. För hans skull har jag förlorat allt och räknar det som avskräde för att jag ska vinna Kristus och bli funnen i honom, inte med min egen rättfärdighet, den som kommer av lagen, utan med den som kommer genom tro på Kristus, rättfärdigheten från Gud genom tron. Då känner jag Kristus och kraften från hans uppståndelse och delar hans lidande genom att bli lik honom i en död med honom i hoppet om att nå fram till uppståndelsen från de döda. Inte som om jag redan har gripit det eller redan har nått det målet, men jag jagar efter att gripa det eftersom jag själv har blivit gripen av Kristus Jesus. Så han hade funnit det, men han jagar efter mera, eller hur? Han jagar efter mer av Kristi uppståndelsekraft och Kristi sinnelag och Kristi närvaro i sitt liv. Jag glömmer det som ligger bakom och sträcker mig mot det som ligger framför och jagar mot målet för att vinna segerpriset, nämligen Guds kallelse till himlen i Kristus Jesus. Och sen, det är så vi bör tänka. Så han var frimodig i det att han hade upplevt och upptäckt evangeliets förvandlande kraft i sitt eget liv. Han hade upptäckt nåden och han hade upptäckt Kristi sinnelag och Kristi närvaro genom den helige ande. Det här var så viktigt så han vågar säga, det är så här ni ska tänka också. Mm. Det är hans ord, inte mina. I kapitel 4 så avslutar han då brevet med att tala om Guds frid. Och det var där vi också hittade den här versen som vi ofta tycker att det här är Filipperbrevet i ett nötskal. Det här är nyckelversen, nämligen den som jag just läste här före. Gläder alltså i alltid i Herren. Än en gång vill jag säga er, 4:4 alltså, vill jag säga er, gläder. Låt alla människor se hur vänliga ni är. Herren är nära. Gör er inga bekymmer för någonting, utan låt Gud i allt få veta era önskningar genom åkallan och bön med tacksägelse. Då ska Guds frid, som övergår allt förstånd, bevara era hjärtan, era tankar i Kristus Jesus. Märker ni någonting här? Det slår mig när jag läser det här. Vi ber ibland, Herre, ge mig din frid. För vi känner oss mindre fridfulla. Så vi vill ha Guds frid. Så här som det skulle vara en grej som man kan få. Eller hur? Men det handlar inte alls om en grej som man kan få som liksom ersätter oron. Utan det handlar om en process. Märker ni hur han säger här? Låt Gud i allt få veta era önskningar. Genom åkallan och bön med tacksägelse. Då ska Guds frid komma in och regera era hjärtan. Och bevara era hjärtan. Och här kommer han också in i det här. Att han har fått lära sig det här. Hans liv var ju fullt av dramatik. Han blev stenad och han blev piskad. Och han blev allt möjligt. Fängslad. Och i allt det där. I själva verket så skrev han ju det här brevet också. Medan han sitter i fängelse i Rom. Eller hur? Så att det här, han är väl förtrogen med besvärligheter. Svårigheter. Smärta. Hunger. Och ändå skriver han ett brev som är genomsyrat av tacksamhet och glädje. Och i slutet av det här så säger han: det har glatt mig mycket i Herren att ni till slut har låtit er omtanke om mig blomma upp. Visst tänkte ni redan förut på mig, men då hade ni inte något tillfälle att visa det. Jag säger inte att jag har saknat något, för jag har lärt mig att vara nöjd med det jag har. Jag kan leva enkelt, jag kan leva i överflöd med allt. Och med alla förhållanden är jag förtrogen. Jag kan vara mätt och jag kan vara hungrig och leva i överflöd och lida brist. Allt förmår jag i honom som ger mig kraft. Men ni gjorde väl som hjälpte mig i mitt svåra läge. Och så berättar han här, påminner han om hur det var när evangeliets första tid, han hade kommit till Makedonien. Och ni var den enda församlingen som satte sig i förbindelse med mig så att räkenskap kunde föras över givet och mottaget. Och när jag var i Thessalonika så skickade ni mig både en och två gånger vad jag behövde. Jag har fått allt och det är överflöd. Jag har mer än nog sedan jag av Epafroditus har tagit emot gåvan. En ljuvlig doft, ett rätt offer som Gud tar emot med glädje. Så ska min Gud efter sin rikedom på ett härligt sätt i Kristus Jesus ge er allt vad ni behöver. Så Paulus han hade å ena sidan lärt sig att liksom anpassa sig efter sammanhanget och förhållandena. Men då var han ju väldigt tacksam över att de inte bara en utan flera gånger hade skickat pengar till honom och människor som skulle hjälpa honom. Och den här Epafroditus som nämns också i tidigare kapitel där i samband med att han talar om att han ska skicka Timoteus till Filippi. Så talar han också om Epafroditus som hade blivit sjuk och så höll han på nästan att dö. Men sen så skulle de ändå bli han frisk och börja få hemlängtan. Så nu då verkar det som att det här brevet som Paulus har skrivit, det skickar han med Epafroditus och Timoteus och säger att nu får ni fara till Filippi och ge det här brevet åt församlingen där. Och så tackar han då församlingen för all hjälp han har fått. Och på det här sättet jobbar tydligen Paulus. Att han fot i ett ställe, startar en församling. Han var ju ibland länge, för något år på flera ställen. Och den här församlingen blev sedan engagerad i hans fortsatta arbete. Så när han for iväg till Thessalonike, som ju var där ganska nära i för sig. Så då hade de också skickat med honom pengar och mat och kläder. Vad vet jag vad de hade tänkt utrusta honom med. Men de var med i missionen. Och det här framgår ju på flera ställen i Paulus brev. Att han har kontakt med många församlingar. Och de har kontakt med honom. Och där åker människor kors och tvärs. För att hjälpa församlingarna. Och för att föra insamlingen till Jerusalem. Och det var mycket korrespondens och kommunikation. Och besök runt omkring i det här. Okej. Det här var en liten, väldigt kort introduktion till Filippus, eller Filipperbrevet ska vi säga. Vi ska ta nu ännu det här sista ordet som jag läste redan från Filipperbrevet 4:19 som han avslutar brevet med. Så ska min Gud efter sin rikedom på ett härligt sätt i Kristus Jesus ge er allt vad ni behöver. Och är det någonting som finns i Jesu undervisning så finns det ju den här överlåtelsen till Guds omsorg. Att det liksom också ett vårt för oss alltså möjligheten att befria oss från de här världsliga bekymren. De kommer på oss hela tiden, eller hur? De kommer emot oss varje dag. Men det finns faktiskt ord om det här hur vi ska varje gång också ge dem vidare. Vi behöver inte bära dem ensamma. Det står ju faktiskt så här i 1 Petrusbrevet 5:7. Kasta alla era bekymmer på honom. Har du kastat något bekymmer på Herren idag eller igår eller i veckan? Oj, oj, oj. Många bekymmer har farit åt det hållet. Jag tycker vi ska ta det på allvar. Det är så här det kristna livet ska fungera. De kommer de där bekymrarna, men vi får också ge dem vidare. Vi får kasta dem på Herren. Han orkar ta emot dem. Han orkar ta emot dem. Och han orkar bära dem. Och han har också ett svar på dem. Låt Gud i allt få veta era önskningar, skrev Paulus ut i Filipperbrevet. I Filipperbrevet 4:6. Så det finns en process för oss som vi är kallade till. Som vi blir erbjudna här. Ge bekymren åt Herren. Låt våra önskningar bli kunniga för Herren. Och så finns det en tredje princip som kommer fram också i Bibeln väldigt bra. Det är nämligen förbönens effekt. Inte bara för dem vi ber. Inte bara för dem vi ber för. Utan för oss själva. Jakob han nämner om det där. Visserligen lite på ett annat sätt. Men han nämner om Jobb. Och han skriver ju så här då där om Jobb. Jakob 5:11. Han talar om att ta profeterna som talade i Herrens namn till föredömen i att tåligt uthärda lidanden. Vi prisar de saliga som håller ut. Ni har hört om Jobs uthållighet och sett hur Herren till slut handlade med honom. Herren är rik på barmhärtighet och kärlek och barmhärtighet. Och om vi går till Jobb, hur det slutar för Jobb, det ordet vill jag avsluta med här. I Jobb 42. Efter att Jobs vänner har talat till honom och Gud har börjat tala till honom och Jobb har svarat honom, så slutar det hela med det här. Vi kan läsa hela den här storyn, för det tycker jag är intressant. Från 7 versen i 42. Sedan Herren hade talat dessa ord till Jobb, sa Herren till Elifas från Teman: min vrede är uppten mot dig och dina båda vänner, ty ni har inte talat om mig vad som är rätt, så som min tjänare Jobb har gjort. Tag er därför nu 7 tjurar och 7 baggar och gå till min tjänare Jobb och offra dem som brännoffer för er, och min tjänare Jobb ska be för er. Jag ska visa nåd mot honom och inte göra mot er som er dårskap har förtjänat. För ni har inte talat om mig vad som är rätt, så som min tjänare Jobb har gjort. Elifas från Teman, bildad från Sua och Sofar från Nama, gick då och gjorde som Herren hade sagt till dem. Och Herren bönhörde Jobb. Och Herren gjorde slut på Jobbs olycka när denne bad för sina vänner. Herren gav Jobb dubbelt upp mot vad han hade förut hade haft. Och Herren gjorde slut på Jobbs olycka när denne bad för sina vänner. Jag tror det här är en bra livsprincip som vi också kan ta med oss från den här texten. Det är att överlåta sina bekymmer, överlåta sina önskningar och be för sina vänner. Det är liksom en sån här hälsokost för själen. Och dessutom så får vi också möjlighet att få kontakt med Guds vilja i våra liv, så att det börjar hända saker som han har tänkt och inte bara det som vi har hoppats eller tänkt. Okej, det var en liten hälsning från Paulus. Vi har lite tjuvläst i hans brev. Man ska inte läsa andras brev, men det här brevet får vi faktiskt läsa gång på gång och bli uppmuntrade av hans undervisning till församlingen. Vad har jag sagt? Ska vi ta det bara kort och gott, för att ni ska lite få en lev för Jesus och hans evangelium. Ha Kristi sinnelag. Kom ihåg att rättfärdigheten kommer genom tron på Kristus. Och överlåt dig själv och ditt liv åt Guds nåd och barmhärtighet, så att hans frid får bevara dina hjärtan. Och kom ihåg att be också för andra. Har du skrivit upp det här nu? Nej, det har du inte gjort, men om du inte har gjort det så finns det möjlighet sen efter ett tag att höra det på nätet, och då kan du skriva upp det här. Eller så gör du som jag gjorde, nämligen läser Filipperbrevet. Men innan vi riktigt slutar här så ska vi faktiskt göra precis det här, så de här tre sista sliderna visar. Kasta våra bekymmer på honom. låta Gud få veta våra önskningar och be för andra. Så nu igen kör vi den här interaktiva delen av predikan. Nämligen att du ska få vara med och nämna saker som du vill. Någon bekymmer som du tycker att vi ska kasta på Herren. Någon önskan som du tycker att du vill låta Gud få höra. Och någon vän som du vill be för. Är det någon som vågar ta någon del av det här? Här kommer första.